Under kommande psalm ger vi tillfälle att ge en gåva till Luleå Fridsförbund. Bland annat till att täcka mötesomkostnaderna. Vi sjunger psalmen 599. I hoppet säg min frälsta själ förnöjer. Psalm 599. Därefter talar Markus Ventin.
Thank you. i Jesu vår frälsares namn, så ska vi ännu fortsätta att stanna inför ett gudsordställe som finns i Johannes evangeliet i det fjärde kapitlet. Och det är en bibeltext som är ägnad för den här söndagen, i åtminstone i vår finska kyrka. Den här söndagen kallas för reformationssöndagen. En söndag när man lyfter fram det som är trons fäste och trons grund. Och vi läser i Jesu namn från Johannes evangeliets fjärde kapitel från versen 43 framåt. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själv varit där. Så kom han till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sade till honom: om ni inte ser tecken och under, tror ni inte. Men mannen sade: Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sade att hans son lever. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre, och de svarade: igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom: din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judén till Galileen. I den här bibelberättelsen så är det alltså en man i kunglig tjänst som sökte upp Jesus. Vi kanske inte genast förstår att det som evangelisten Johannes beskriver åt oss här är någonting kanske ganska förvånande, eller mycket förvånande för hans första läsare och för dem som visste om vad som hände. Därför att en man i kunglig tjänst var ganska föraktad, därför att landet var ju ockuperat av romarna. Och romarna kunde vara ganska grymma och förtryckte judarna. Mina tankar går inför den här texten också till mitt hemland i Finland, där vi firar snart, ja nästan om en månad, Finlands 100-åriga självständighet. Och innan det så, den tiden så var vårt land under ryskt förtryck. Och det betydde att på samma sätt som här i Israel så fanns det den ryska armén närvarande i Finland. Och i det hus där jag föddes och min pappa levde på den tiden, så i grannhuset i stan så var ryssarna förlagda. Och man visste ständigt om det. Och vi vet att och har hört om och har läst om att de kunde också vara ganska hårda och grymma. Därför att de var rädda för att det skulle ske som sedan skedde. Att landet skulle bli självständigt. Men där fanns också en del av de här militärerna som var vänliga och som var godmodiga och lärde de små pojkarna lite ryska och gav åt dem bröd. Säkert var det likadant i Israel, men jag tror att det var mycket värre. För historieforskarna skriver om att den minsta lilla förseelsen eller den minsta anledning som romarna hade att misstänka att någonting höll på att ske som kunde bli ett upplopp kunde leda till att många dödades på ett grymt sätt till varning för andra. Det här säger jag nu så vi ska förstå den här texten. Här är nu en romersk tjänsteman i kunglig tjänst. Evangelisten Matteus talar om en liknande händelse om en romersk officer som också kom inför Jesus. Men jag tycker att det här berättar för oss om att det som sker när Herren Jesus Kristus kommer och det som människorna fick veta på den tiden och som vi behöver få veta i vår tid är att vem som helst kan nalkas honom. Och det visste inte judarna ännu, därför att judarna var Guds egendomsfolk. De var utvalda genom patriarken Abraham och de var mycket medvetna om detta. Och Jesus kom, Gud fullgjorde sin frälsningsplan i egendomsfolket. Från löftet till Abraham så utvecklades allt sammans, men inom egendomsfolket. Och det var där som alla löften gavs. Och Jesus kom som alla löftens fullbordare. Men i och med Jesus, i och med hans försoningsgärning och hans uppståndelse, så börjar en ny tid. Och den bryter fram redan här. Vem som helst kunde komma inför honom. Aposteln Paulus skriver senare att här är ingen skillnad. Nu är det inte fråga om jude eller grek. Alla har samma. Här är inte fråga om ens fri eller slav eller man eller kvinna. Nu har vi alla tillträde till Herren Jesus Kristus. Och det visar den här evangelieberättelsen. Också en som hörde till de föraktade, som hade uppgifter givna av ockupationsmakten som gjorde att de var föraktade av människorna. Också en sådan kunde vända sig till Herren Jesus och be om hjälp. Och han kom och han sa det. Han hade en son som var sjuk och låg för döden. Och han bad att Jesus skulle komma ner och bota hans son. Jag kan säga att här tror jag att alla föräldrar och både mammor och pappor känner igen sig. När barnen råkar ut för svårigheter. Om det så är sjukdomar eller om det är något annat, så är nog föräldrarna bekymrade. Och jag kan säga till er alla barn som är här, också till ungdomar, att ni får vara säkra på att era föräldrar har ofta haft ärende till Herren Jesus Kristus. För er skull. Jag har själv familj 3 pojkar och 4 flickor. Och visst är det ofta som jag har ärende till Gud för dem. Bekymrad. Tänk, ska de bevaras i denna värld? Jag vet att det går inte i egen kraft. Ingen kan bevaras i egen kraft i denna värld. Och jag vill säga åt er därför, ni ungdomar också, och ni vuxna barn, ni är burna av många förböner. Kom ihåg det. Tänk på det. Tänk på det när ni har det svårt. Tänk på det när det känns att era böner inte ser ut att ni känner inte att era böner når till Gud. Ni får vara säkra på att det finns de som ber. Och Gud hör. Var och en som åkallar hans namn ska bli frälst, säger Paulus. Ingen ska behöva vara besvikna. Psalmisten säger: de som skådar upp till hans ansikte ska inte behöva rådna av blygsel. Det är någonting stort i detta. Så därför vågade och kunde denna man i kunglig tjänst komma med sin bön till Herren Jesus. Och det står att han hade hört om att Jesus hade kommit från Judén till Galileen. Han hade hört om Jesus. Vi vet inte vad han hade hört, men det som vi vet är att han hade nu knappast hört så mycket som du och jag. Han hade kanske hört om att Jesus hade varit i Galileen tidigare, att han hade där gjort vattnet till vin och att han hade makt. Och när hans son låg för döden så kommer han med sin nöd. Och det som vi kanske blir förvånade över är att Jesus säger till honom: om ni inte ser tecken och under, tror ni inte. Det var ungefär som om Jesus skulle ha liksom avvisat hans bön. När han kommer till Jesus. Som om Jesus skulle säga att tecken och under vill ni ha, men inte någonting annat. Och jag tror att det ofta är på det sättet fortfarande. Det är så många som gärna skulle vilja ha tecken och under. Som skulle vilja se någonting särskilt för att kunna tro. Jesus talar om det här på ett annat ställe i Matteus evangeliet. Där han säger till människorna att ni förstår er på så mycket. Himlens utseende kan ni bedöma. Ni kan säga på kvällen det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen att det blir oväder. Därför att himlen är röd och mulen. Himlens utseende kan förstår ni att tyda. Men tidernas tecken förstår ni inte. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken. Men det får inte ett annat tecken än Jonas tecken. Ibland så känner vi nog igen oss på det här. Att tänk om vi skulle få se ett tecken. Tänk om vi skulle få vara med om ett under. Och då skulle vi tro. Om vi skulle få se någonting. Och vi skulle liksom kunna fästa vår tro vid detta. Att jag har ju sett detta. Jag har varit med om det. Jag har upplevt detta och jag har känt i mitt inre att jag har varit nära Herren. Och jag har sett ett under ske. Då tänker vi, då skulle vi kanske också vi kunna tro. Men Jesus avvisar och säger att det är inte det som är det viktiga. Och när Johannes evangelisten talar om undren så använder han ofta ordet tecken. Och ett tecken är någonting som visar på någonting annat. Vi kunde nästan säga att Johannes menar att de under som Jesus gör, det är som vägvisare som visar åt oss vartåt vi ska vända blicken, vartåt vi ska gå. Så när Jesus har gjort sina under så visar de inte att vi ska stå där och vara förvånade eller vara bara glada över undret, utan de visar på vem han är och att det är till honom vi ska gå och det är vid honom vi ska fästa oss. Vi har, när vi förstår oss på så många saker, tidens tecken förstår vi oss inte på, säger Bibeln, men vi förstår oss på så många saker i naturen eller i vår tid, hur mycket vi behärskar av klokhet. Elektronik som är nästan ofattbart för oss. Vi behärskar det, vi kan använda det. Och det är bra. Vi kan ställa i vårt liv på ett klokt sätt. Vi förstår hur man ska sköta ekonomin. Vi förstår hur man ska vårda sin hälsa, motionera och äta hälsosamt och det ena med det andra. Placera våra pengar och ordna med försäkringar och vem vet allt vad för att vi ska kunna ha ett bra liv. Allt detta är bra. Men när vi förstår oss på allt detta, då ska vi också se till att vi är kloka när det gäller tidens tecken. För Gud har gett åt oss också tecken. Och de tecken som vi har, det är framförallt Guds ord. Där finns det som är det som kan ge åt livet rätt inriktning och rätt mål. I Guds ord kunde vi säga, lyser eller välver sig över vårt liv en kärnhimmel, en klar kärnhimmel som gör att vi kan navigera vårt liv lika tryggt som sjömännen i forna dagar navigerade enligt kärnorna och nådde tryggt fram. Och den kärnhimmel som vi har är Guds ord. Där lyser inte bara en kärna, utan där lyser så många kärnor. Därför är Bibeln en ganska tjock bok. Och vi har inte bara ett fäste eller en fast punkt, utan vi har så många. Och när vi läser ett bibelord så har vi flera andra som belyser det. Ofta har vi tyckt när vi har läst Bibeln att det är så svårt att förstå. Och där finns mycket som är svårt att förstå. Men ju mer vi lyfter fram Bibeln och Guds ord så ser vi att det ena bibelordet belyser det andra. Och jag tror att det är så vi ska läsa Bibeln. Och den som umgås med Guds ord, den finner också att i bibelläsningen så faller liksom pusselbitarna på plats. Och snart ser vi det stora mönstret. Vi är inte alltså beroende av vad vi ser för tecken och under, vad vi får uppleva, vad vi får vara med om. Våra känslor, våra upplevelser och det som vi får kanske erfara ibland, det får vi inordna i denna stora bild, kärnbilden. Men låta Guds ord vara det som bestämmer. Alltså, vi underordnar oss med våra tankar och våra känslor och våra upplevelser. Vi ställer oss under ordet. Och ordet är det viktigaste för oss. Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte. Herren prövar ofta den som kommer till honom. Och jag har tänkt att det här sker fortfarande. När en människa söker sig till Guds gemenskap så kan det hända att den människan får höra ett ord som vi kanske tycker att det är så olämpligt. Och jag tror att den som kommer inför ordet, den som kommer inför Gud, den som har en spirande tro, den möter också alltid på ett motstånd. För att vi inte ska börja söka fel. För att vi inte ska finna fel föremål för tro. Herren prövar för att leda oss rätt. Och det tror jag han gjorde med denna man i kungens tjänst. När det står om en liknande berättelse. Jag vet inte om det är samma berättelse. Men i Matteus evangeliet står det om att, det var, att en hednisk officer kom till Jesus också. Och han sa att min tjänare ligger lam och har svåra plågor. Då frågade Jesus, ska då jag komma ner och bota honom? Här sade mannen, Herre, kom innan mitt barn dör. Han gav inte upp. Och det ska vi inte göra när vi, om du kära vän, ännu inte har funnit tron på Herren Jesus Kristus. Om du känner att det svar du får inte motsvarar alltjämt dina förväntningar. Ge inte upp. Herren själv har sagt att den som söker ska finna. För den som klappar på ska porten öppnas. Ge inte upp. Herren fullbordar sitt verk fast du inte känner hans vägar. Och han kommer att leda dig rätt. Men han leder inte alltid som vi tänker. Därför att han ser vad vi var och en behöver. Då står det att Jesus svarade, gå, din son lever. Och då trodde mannen på det ord som Jesus sade till honom och gick. I den här Matteus evangeliets berättelse så handlade det om en officer. Och han sade till Jesus att han förstod att Jesus hade makt på samma sätt som han hade makt som officer. Han sade att om jag säger till mina soldater kom så kommer de. Om jag säger går så går de. Och säger jag åt någon att gör det så gör han. Och de visste att ordet har makt. Om det kom ett ord från kejsaren i Rom en befallning. På några dagar var den befallningen i Israel. Och det hände. Ordet, kejsarens ord hade makt. Officerens ord hade makt. Så är det fortfarande idag. Ett ord från Bryssel i EU får många länder att ändra på sina saker. Guds ord är sådant ord. Det är ett levande ord. Och det är ett ord som har kraft att verka. Det är ett ord som har kraft att förändra. De här hedningarna hade fått tro på att Guds ord är sådant. Att Gud är den sanne konungen som har makt. Och då trodde mannen det ord som Jesus sade. Och han gick. Och jag tycker att det här är kanske det märkvärdigaste i hela berättelsen. Att han trodde. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sade att han lever. Han hade inte fått så mycket med sig på färden. Det var långt mellan Kana och Kapernaum på den tiden. Och vi förstår av det här sammanhanget när hans tjänare kom emot och det frågades att vid vilken tid hade pojken blivit frisk. Så sade de att det var igår vid sjunde timmen. Och berättelsen låter oss förstå att det tog åtminstone 2 dagar att gå från Kapernaum till Kana. Och de möttes på halva vägen. Och han gick. På Jesu befallning, med Jesu ord och löfte, började han gå vägen hemåt tillbaka. Han hade inte fått mera, men han hade fått löftesordet. Löftesordet från den som hade makt. Och med det ordet i sitt hjärta går han sin väg hemåt. Kära vänner, det är detta ord som också du har fått och jag har fått. Guds löftesord. Och det får vi bära med oss. Vi får sätta tro till ordet. Därför att det är ett Guds ord. Vi får tro att Gud som ger åt oss sitt löftesord, han har också makt att göra det som ordet lovar. Och alla dessa Jesu under, de visar åt oss att Guds ord och Guds löften håller. Vi får tro på det. Och det allra största undret och det allra största tecknet som vi har fått, det är det som evangelisten Matteus beskriver för oss, att Jesus säger att det är Jonas tecken. På samma sätt som Jona var i den stora fiskens buk 3 nätter och 3 dagar och sedan kastades upp på land, så är Jesu korsdöd och uppståndelse det tecken som vi har fått. Det får vi ta som vårt tecken och som en bekräftelse på alla Guds löften. Alla Guds löften har fått sitt ja och amen i honom. Och hans uppståndelse från de döda, det bekräftar för oss att hans ord är sant. Det är värt att tro på. Idag har vi fått höra Guds evangelium. Och vi får höra det på nytt. Därför att vi behöver få höra det så ofta. Tillsägelsen om att din synd är förlåten. Din sak med Gud är klar. Och detta får vi äga i vårt hjärta och samvete. Och han som har sagt det, det är den uppståndne Herren Jesus Kristus själv. Ingen annan är värd att sätta sin tro till. Men vi får tro på honom. Ordet, skriften alena som vi sa det här i förrgår. Och Kristus alena. Tron alena. Vi sätter vår tro till honom och vi tror på honom. Och vi får en gång se att tron går i uppfyllelse. Och det står sen här att fadern förstod att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt din son lever. Och sen står det, och hela hans familj kom till tro. Det var alltså någonting stort som hände. Han kom till tro och hela hans familj. Kanske den första hedningen som kom till tro. Och vi förstår att här hände någonting stort. Det är av Guds nåd alena. Vi har inte heller vi några rättigheter att åberopa. Om det var så att en romersk ämbetsman eller officer på Jesu tid inte hade några rättigheter, så inte har vi heller. Också vi tillhör hedna folken som har fått blivit, som Paulus säger, inympade i det edla olivträdet. Och vi har ingenting att berömma oss av på det sättet. Men vi får vara glada och tacksamma och vi måste vara ödmjuka att också vi får vara med. Och var och en kristen som vill vara ärlig måste nog säkert också medge. Inte finns det någonting hos mig som jag kan åberopa inför Gud. Att jag för den skull skulle bli benådad och få vara ett Guds barn. Allt samman är av Guds nåd. Han har kallat oss i sin kärlek. Han har sänt ut sitt evangelium. Och varje kristen måste förundras över att tänk bland alla dessa människor på jorden så har jag fått höra evangeliet. Kristus har, Gud har sänt ut sitt evangelium om Jesus Kristus till mig. Och inte bara det, jag har fått nåden att tro på honom också. Och det är någonting som ingen kan ta åt sig själv. Vi ska inte tro att nåden och tron är någonting som varor på en butikshylla. Att vi när som helst kan gå och köpa åt oss. Det är inte på det sättet. Nåden är en gåva. Tron är en gåva. Och det är en stor nåd att bli utvald för detta. Och därför säger aposteln också till oss att ni ska veta att ni är kungar och präster allesamman. Det är någonting speciellt med er. Ni som har fått sätta er tro till Herren Jesus Kristus. Ni är Guds egendomsfolk i vår tid. Ta inte för lätt på det här. Utan låt det bli till glädje i ditt liv. Och låt det också bli till någonting som du gärna för med dig när du går ut i vardagslivet. Att du får vara ett Guds barn. Att du får vara den som också förkunnar Guds väldiga gärningar. Med de ord som Gud ger åt dig och med på det sättet som du har möjlighet att göra det på. Det är en nåd och det är en stor glädje att tillsammans som familj få tro på Herren Jesus Kristus. Låt oss styrka varandra. Låt oss uppmuntra varandra i tron. Vi behöver alla stöd och trösta varandra just i tron. Det går så lätt att man faller bort ur tron. Egentligen, det krävs ju ingenting. Att falla ur tron, att leva i otro, ingenting krävs. Det är bara låt gå. Det går av sig själv. Men tron är en gåva som Gud ger. Och för att bevara sin tron så behöver vi för det första alltid Guds ord. Och vi behöver också det heligas gemenskap i församlingen. Vi behöver en kristen församling. Och i den kristna församlingen har vi ordet. Gud verkar genom sin helige ande. Och han har någonting som kallas för nådens medel. Och nådens medel, det är Guds ord. Ordet. Och det är också nattvardens sakrament som vi idag har fått ta del av. I Gamla testamentet står det om det. Till profeten Elia. Stig upp och ät, säger han till honom när han är alldeles utmattad. Annars blir vägen dig för lång. Och det är en Guds nåd att vi får samlas och att vi får styrka för tron. Och den styrkan är ingenting som vi själva åstadkommer, utan det är någonting som Jesus, som Gud ger åt oss. Vi behöver inte gå vår trosväg i egen kraft, inte med egen vägkost. Som Israels folk fick manna i öknen för varje dag, så får vi ta emot varje dag krafter från Gud i Guds ord. Så får vi samlas till bön och gudstjänst i gemenskapen. Och vi får här också föda vår själ med Guds ord. Och i nattvardens sakrament, där tar vi emot Herren Jesus Kristus själv. Han kommer till oss i brödet och vinet. Nattvardens bröd och vin, ingenting mindre än Herren Jesus Kristus. Och det stora, att för dig utgiven, för dig utgjutet, det synliga ordet. För att du inte ska tröttas på vägen, för att du ska orka fram och för att du också ska få känna gemenskapen med Guds församling. Inte alltid lägger vi så stor vikt och värde vid Guds församling. Ibland ser vi många fel och brister. Och det är alldeles klart att så är det. Här mitt ibland oss finns många fel och brister. Och ändå, just den här helgen, allhelgona helgen, den låter oss se framåt mot den stora dagen som vi talade om igår. När alla Guds heliga ska samlas. Och vi ska lära oss av aposteln Paulus när han skriver till församlingarna. Och så kallar han dem heliga. Tänk att de var heliga. Och när vi läser längre fram i breven så märker vi att där fanns så mycket att påpeka hos medlemmarna i församlingen. Var de månne heliga? Jo, kära vänner, de var utvalda, uttagna ur världen och insatta i Guds rike. Och då är de heliga. Därför att Kristus, Jesus, har helgat dem med sitt blod. Och det gäller, fast det finns många brister kvar. Det gäller här i er församling och i ert bönehus. Och det gäller överallt där kristna samlas. Och den skaran som samlas inför Gud och lammet inför tronen, det är en skara som består av benådade syndare. Såna som har kämpat med olika slag av svagheter och synder. Men det är någonting speciellt med dem. De är renade i lammets blod. Jesus Kristus har utgjutit sitt försoningsblod för syndare. För människor som är långt ifrån färdiga helgon. I tron äger vi allt detta. Redan här och nu. Må Gud välsigna er alla. Må Gud bevara er till den stora dagen. Kom ihåg att detta är målet. Allt sker av tron. Allt sker av nåd. Och i skriften har vi Guds levande ord. Där och i ordet har vi Herren Jesus Kristus mitt ibland oss. Också jag vill framföra till er alla ett stort tack för det här veckoslutet. Som jag kanske nämnde tidigare så det är inte så ofta som jag har varit på såna här predikoresor. Jag har inte haft möjlighet till det. Jag behöver inte kanske det här hålla undan med att jag tyckte att det var ganska spännande. Jag var lite orolig också. Och jag bad där vi har en grupp karar som samlas i bönehuset ibland där i Karleby, Närvila bönehus. Jag bad om förböner för resan och det kändes tryggt. Jag har tyckt att det har varit gott att vara tillsammans med er här. Tack ska ni ha. Tack för all omsorg och kärlek som ni har visat. Gud bevare er alla. Amen.
Vi avslutar med tack och bön. Herre, vi tackar dig för de här mötestillfällena. Tackar dig för det ord som vi har fått höra. Herre, tack för att du är trons fäste. Herre, hjälp oss att lyssna till ditt ord. Herre, att vi skulle underordna oss ordet. Herre, du ser hur lätt det är att vi irrar på fel väg. Men tack för att du vill föra oss tillbaka till den rätta vägen. Herre, tack för att det bara är tron som räddar, inte vad vi gör. Tack för din stora nåd att du sände Jesus Kristus hit till jorden för att rädda oss. Herre, vi ber att vi skulle stå fasta vid ditt ord, att vi som församling också skulle rätta oss efter det. Herre, hjälp oss att komma ihåg varandra i förbön. Hjälp oss att uppmuntra och stötta varandra. Herre, vi ber också att ditt ord skulle ha framgång runt om i hela världen. Herre, du vill rädda alla människor. Ber att evangeliets budskap skulle nå ut till alla. Vi ber också om din välsignelse. Herren, välsigne oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi är tacksamma att ni hörsammade kallelsen, kom och tjänade oss i ordet. Vi ber också att ni skulle ta med hälsningar till era hemförsamlingar. Och vi ber att Gud skulle välsigna er och era församlingar i er uppgift. Kommande vecka så är det på fredag bibeltimme klockan 18.30 och nästa söndag är det söndagsskola klockan 11 och söndagsgudstjänst klockan 16. Vi avslutar vår gudstjänst med en sång ifrån Sions sånger. Sången nummer 311. Min framtidsdag är ljus och lång. 311.